Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Investpodden.
Hej och välkomna till Investpodden med
Ronja
och Ted.
Daniel Lindar är killen från Vimmerby som flyttat 40 gånger och har varit med och startat ett 30-tal bolag. Idag är han både entreprenör och investerare. Och enligt honom själv så lever han enligt hoppa genom pappväggen. Vad han menar med det får du höra här. Hej Daniel, gud vad kul att du är här. Välkommen.
Tack så jättemycket, trevligt att vara här.
Ja, härligt Daniel, kul, verkligen roligt.
Du har ju flera hattar, du är entreprenör och investerare.
Mm, det stämmer.
Vad ser du dig själv främst som, är du entreprenör eller investerare i första hand?
Entreprenör.
Och utan tvekan, sorry, det bara pum.
Ja. Så kan du berätta lite om din entreprenörsresa, vad har du gjort som entreprenör?
Jag har hoppat över skolan och började för länge sedan och fick anställning på en nattklubb i Norge. Jag tänkte att jag gled in där. De skulle öppna en ny nattklubb i Oslo och jag tog på mig mina Aldo-skor och det var väl andra fina märken också på kläderna och tänkte att jag skulle vara den personen som står i dörren och berätta vem som får komma in och inte komma in.
Mm-hmm.
Men de skrattade bara åt mig och sa att du kan få testa att bli bartender.
Oh, det är ju bättre.
Det är en komplimang.
Det är en komplimang, ja. Tycker jag.
Första beställningen det var så här, 2 GT tack. Och jag fyllde 2 glas med isbitar och frågade gästen bara, vad är GT? Man bara, det är gin och det är tonic. Och på den vägen var det. Men i Norge är det lätt att avancera om man gillar att jobba.
Mm.
Så 2 månader så blev jag barchef. Efter 10 månader fick jag min egen nattklubb och så reste vi runt och öppnade nattklubbar.
Egen nattklubb? Hur gammal var du då? För jag frågar det.
21.
När jag var 21 fick jag inte ens komma in på nattklubbarna. Helt seriöst. Jag såg alldeles för ung ut. De bara, du där, jag är på väg hem. Nej, du där, visa läge. Men jag ska inte ens in. Och du 21 är liksom chef för nattklubb. Det är ju superhäftigt.
Jo, ja, men det var många härliga utmaningar. Och som jag sa, det var min skola. Jag träffade på rätt gäng. Seriösa, drivna entreprenörer. Samtliga i personalen fick samma utbildningar oavsett vad man hade för ställning.
Mm.
Och ungefär 20% av pengarna man tjänade gick tillbaka till personalen och utveckling och utbildningar och så vidare.
Då måste jag fråga, är det där någonting du har tagit mer eller lärt av och tagit mer nu när du har varit entreprenör?
Ja, hela vägen.
Ja, det är det så. Ja, jag förstår det.
Först och främst, det jag haft mest lärdom av, det är ju alla time management-kurser man har blivit skickad på.
Mm.
Deras filosofi var att eftersom alla jobbade deltid och det var ett extra knäck, så desto mer man kunde göra för den här personalen och desto mer de presterar på sina andra arbeten och i privatlivet, desto hårdare presterar de få timmar de är och jobbar på nattklubben hela tiden.
Mm.
Det låter ju väldigt insiktsfullt och väldigt, ursäkta, men lite teoretiskt. Men funkade det så också? Blev man mer motiverad? Fick de igenom det? Såg man liksom ett resultat av det?
Det är bara att jämföra med vilken klan som helst. Så man såg resultat. Det var klankänsla.
Ja, vad härligt. Det blev en riktigt bra klankänsla. Ja,
ja men precis.
Kul.
Okej, så nattklubbsvärlden. Hur länge var du där då?
Fram och tillbaks i 7 år. Hade ett break i mitten där vi reste runt i världen och öppnade upp ett litet kontroversiellt nätverk där existerande medlemmar av det motsatta könet fick sitta och ja, rösta på folk som ansökte in till det här nätverket om man ansåg att deras profiler var tillräckligt attraktiva. Va?
Det här känns ju lite bekant någonstans. När var det här då?
När är det här?
Ja.
Det var nog runt 2005 kanske.
Men du, vad häftigt. Va?
Va? Vadå häftigt?
Jag kan inte stå för det idag.
Nej, men alltså det som är, det jag tycker är lite häftigt är att de, oavsett vad man tycker om just den idén som du säger var väldigt kontroversiellt, är idag och totalt icke-politiskt korrekt, så är det så att det var ju faktiskt så Facebook började en gång i tiden.
Ja, det var ju snyggast.se fanns ju också.
Och snyggast.se också för den delen. Så att det är ju många nätverk som har börjat med någon sån kontroversiell konstig nisch oavsett vad man tycker, men sen kanske byggts upp till någonting annat då.
Ja, och det är ju väl det vi gör dagligen ändå, eller vad säger jag. Om man står i en bar och man är ute med sina tjejkompisar och så här, vilken kille verkar coolast att snacka med, vilken verkar roligast, vilken är most likely to succeed.
Ja, eller som sagt, skönheten ligger i betraktarens ögon, så det är ju, det är ju jäkligt individuellt vad man blir attraherad av. Men ser vi backspegeln och när vi startade det här så var det väl så att killarna röstade väl kanske lite mer på tjejer baserat på vad de såg på bilderna. Medan tjejerna var kanske lite mer attraherade av profilerna i helhet.
Ja, men så är det nog, det tror jag. Om vi nu får generalisera hela mänskligheten.
Ja, det var så det var då, 2005.
Ja, jag såg ju kanske en relaterad artikel, jag vet inte, men ganska nyligen en artikel och forskning som visar att kvinnor är mycket bättre investerare än vad män är.
Och, det kanske och att man... bättre bilförare. Världen i år.
Stämmer säkert.
Det här kanske har lite grann med det att göra, jag har ingen aning. Bara en wild card här.
Säkert sant.
Kvinnor tittar på helheten och blir inte bara dazzled av första bilden.
Nej, men det vet man ju själv att hör man en bra låt när man kör bil så kanske låten får extra fokus. Tanke på hastighet och vilket tempo låten är i.
Ja, och man tror att man är med i Top Gun och sådär.
Nu är det så att 70% av alla bilförare anser att de kör bättre än genomsnittet. Så att,
jag kör bättre än genomsnittet.
Ja, samma här.
Gör inte ni också det?
Ja, jag ser fram emot när det blir självkörande bilar faktiskt. Och min fru med, tror jag.
Hur som helst, off track. Nattklubbslivet, okej. Okay. Och sen, vad gjorde du efter det?
Ja, vi blev blåsta på det konceptet av de vi hjälpte och startade ett eget.
Vänta nu, så ni blev blåsta av de här som var så himla generösa mot sin personal?
Nej.
Det här var någon annan?
Det här var de vi hjälpte igång med konceptet. De körde själva i Danmark och så hjälpte vi dem igång i England, USA och Sverige. Och sen en morgon kunde vi inte logga in eller någonstans, varken vi hade inte tillgång till mejl eller någonting. Och det var en lång process på bra många år som huvudinvesteraren slutligen vann, som låg ute med, jag tror det var 12 miljoner danska eller något.
Oh Jesus.
Ja. Men det vi gjorde parallellt var att det här var ju innan Facebooks stora...
Just den.
Innan de fick ett genombrott. Och på den tiden ville ingen... Eller det var så uppdelat. Vissa ville öppet vara med på en dating-site. Vissa ville vara på en dating-site, men i smyg.
Ja, just det. Det var lite skamset då, ja.
Jo. Sen hade du de som inte ville vara en del av ett socialt nätverk om det inte var exklusivt. Så vi byggde tre sajter som var ihopkopplade, så... Det fanns en backdoor in till varje avdelning. Så kunde man öppet gå ut och säga, men jag är med i det här exklusiva nätverket, eller jag är på dating-sajten, eller jag är på party-sajten.
Vad hette det här?
Det hette Just Date, Guide to Party och Jet Set Room. Startade här i Skandinavien, England, USA, Sydafrika och Singapore och Spanien.
Tänker globalt direkt.
Jo, men precis. Vi bara körde på. Sen kom Facebook, så det var bara rollover. Och så gav vi bort hela databasen till huvudinvesterarens andra bolag då, där de har lyckats att använda det på ett annat sätt.
Okej. Okay. Så efter den världen, var tog du vägen då?
Det var tillbaka lite till nattklubbarna och... just de klubbarna man hade varit med och starta och få upp dem på fina siffror igen. Men sen så började jag tröttna på det här med att man skulle jobba sena nätter och ändå vara uppe tidigt på måndagarna och sitta på kontoret. Så jag startade ett eget litet bolag där jag gjorde exakt samma sak fast åt alla andra. Och det gick
du konsult då?
Jo, det kan man säga. Och det ledde till, jag körde ett år och sen så blev jag inbjuden till Barcelona och skulle vi bygga om en stor teater där nere på La Rambla och öppna en, ja, en jättestor nattklubb. Så jag och tjejen, vi packade ihop allt vi ägde och hade. Jag satte bolaget på paus och flyttade till Barcelona. Det tog 14 dagar, hade installerat oss i nya hemmet och så drog sig investeraren ur.
Så,
fast det fanns inga varningstecken innan, utan det var...
Nej, det var bara en dörr i ansiktet.
Pang, ja.
Men
du fick se Barcelona i 14 dagar.
Nej då, vi blev kvar och jag lyckades bli vd för ett nytt startup där vi skulle sätta upp webbkameror på, jag tror det var, hade 32 nattklubbar runt om i världen där vi skulle livestreama deras events med stora DJs.
Ja.
Och skitcoolt namn, det hette Vusic, C-musik. Och eftersom en nattklubb bara har kapacitet till exempel till 1000 personer så skulle vi kunna utöka deras kapacitet. Så på så sätt kunde både artisten och nattklubben få mer betalt.
Okay. Ja.
Och folk som är underage kan också delta på festen.
Just det, på distans där.
Yes. Ja. Men jag kom faktiskt för första gången inte överens med en person. Och hon var investerare, en 21-årig tjej från Ryssland som ville driva bolaget lika hårt som jag var anställd till att göra. Så jag hoppade av efter 3 månader.
Mm-hmm.
Och kom in i tradingbranschen. Där jag... Det var ett tufft 1,5 år. Det är praktiskt taget vi presenterar. Det började så här. Jag och min partner, vi satt och fika på en utservering och pratade om vad vi ville göra.
Mm.
En annan kille lutar sig över vårt bord och säger det. Vill ni verkligen tjäna pengar, grabbar, så kan ni sälja min familjs olja. Och,
oj.
Wow.
Ja, och det är ju
vilken
här
tillfällighet.
Ja, men precis.
Snacka om att vara på rätt ställe, rätt tillfälle.
Men du måste tänkt så här, olja. Tänkte du så här, nej men det där kan jag ingenting om.
Nej, det är, jag såg väl bara möjligheter. Vem känner jag?
Åh, entreprenörsandan.
Eller hur? Så här fungerar en entreprenör.
Det finns bara möjligheter.
Ja. Jo, men det tog 14 dagar så hade vi en köpare på Fisher Island i Miami.
14 dagar? Hur hittade du den här köparen?
På den tiden så fanns ett annat litet exklusivt nätverk som hette Small World.
Mm.
Och det var innan det blev uppköpt och kommersiellt. Och då, det nätverket, så fanns det massa olika intressanta personer över hela världen. Då, som man, och det var därigenom vi hittade våran köpare.
Hur gjorde ni då? Lade ni ut en annons och sa, hej, är det någon som vill köpa lite olja, så har vi en skvätt?
Ja, men typ så. Det fanns massa forum och så kunde man söka sig fram och säga att vi vill sälja olja. Och så var det några som, ja men, du ska snacka med David.
Mm.
Wow. Folk är hjälpsamma. Mm.
David, han fick dokumenten i alla fall på mail och ringde tillbaka dagen efter och sa, ja men det är ju fantastiskt där. Det är ju precis den här produkten som jag är på jakt efter. Jag kan se att den håller på att pumpas in i Tank Farm, till exempel 56 i Rotterdam just nu.
Vilken koll.
Okay. Jo, men han var väl uppkopplad.
Ja, ja väl.
Grejen är bara att den här oljan är redan köpt. Så den som försöker sälja oljan till er försöker att flippa den och sälja den dubbelt.
Oj.
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 Okej.
Okay. Och vi bara, aha, är det så det funkar? Så han sa det, ni verkar som reko killar, så vill ni sälja olja till mig, så hitta en riktig säljare.
Så nu har ni hittat, först hittade ni en leverantör, då hittade ni en kund. Sen hade ni ting att leverera och nu så har ni en kund och letar efter en produkt.
Ungefär så, ja. Men det tog 14 dagar till så hittade vi, jag tror det var dieselolja den här gången. Mm. Ett mindre kontrakt som bara skulle ge några 100 000 dollar i månaden i ett år. Det var helt tokigt. Vi var nere och öppnade upp egna offshore-konton och allt skulle kopplas upp emot en escrow-bank då, där hela transaktionen skulle gå igenom. Så, det vill säga att banken håller på pengarna tills produkten är dipptestad, verifierad och så vidare. Och sen så fördelar ut provision till oss som ska ha.
Fick ni hjälp av kunden då att sätta upp de här grejerna, eller tog ni reda på det själva bara?
Nej, vi fick ju hjälp och ja. Det fick vi.
Var det här i Afrika då, eller var hittar man sånt här? Jag vet inte vilken kontinent, eller var det där fortfarande i Spanien?
Jag tror vi var i Rotterdam faktiskt.
Ni var i Rotterdam och gjorde det här. Mm. Ja. Så. Wow.
Men i alla fall, det tog väl bara några dagar till. Jag hade redan varit ute och firat, varit på en dyr restaurang och framtiden såg väldigt ljus ut.
Kolla på disco via videolinken.
Ja, men ungefär. Ja. Vi fick ett besked av säljaren då att raffinaderiet inte kunde sälja den här. Alla produkter skulle gå till en större leverantör.
Ah.
Så vi trodde på det.
Wow.
Och jobbade på och gjorde det här i 1,5 år. Och insåg att vi troligtvis blev blåsta alla 10 gångerna.
Åh, nej.
Wow.
Så 2011 kom jag hem till Sverige med minus 5000 euro på fickan.
Men under tiden, 5000 euro, alltså det är alltså ungefär 50 000, 45 000 kronor. Mm. Men vad levde du på under tiden då? För ni fick väl inga pengar med snöll på med de här affärerna, antar jag?
Alltså, jo, vi hade ju en amerikan i bolaget. Det är en historia i sig. Vi var i möte med irakiska regeringen och skulle köpa deras råolja.
Vänta du har varit på möte med irakiska regeringen?
Jag deltog inte, som tur var.
Okay.
Men mina två partners, amerikanen och min spanska partner, var där. De hade en liten paus under det här mötet där amerikanen fick för sig att börja fota de här dokumenten för att visa våran köpare att
det var på riktigt.
Ja,
eller
det
var
på riktigt. Ja, och,
ja.
Så blev han påkommen, så de blev ganska våldsamt utsparkade från ambassaden.
Jesus.
Och ja. Jag vet inte om man ska säga att det var tur, men Mario, min spanska partner, hans familj och släktingar, många jobbar inom både polis och säkerhetspolis och så vidare. Och vi fick besked att våra namn hade dykt upp på en lista man inte vill vara på.
Oj.
Så
wow.
Ja, vi sparkade ut amerikanen ur bolaget på dagen. Vi tog in en ny partner som har ett av Spaniens största säkerhetsföretag.
Mm.
Han satte 950 000 volt genom amerikanens dator. Det blev bara en svart
boll. Gud, jag trodde inte du skulle säga hans dator.
Okay. Det var tur att det var datorn.
Ja. Nej, men, och sen så gick vi med stora jäkla GPS-puckar under skjortorna i 14 dagar. Mm. Och jag höll mig mest inne.
Mm.
Och sen fick vi ett nytt samtal att nu är det fritt fram. Nu är inte era namn kvar på den där listan.
Och du var läskigt.
Ja, det var riktigt läskigt faktiskt.
Ja, jag förstår det. Det där var ju, det måste ju otroligt. Hur gammal var du nu? Nu pratar vi.
Nu var jag nog, hade nog fyllt 30.
Ja, men vilken otäck upplevelse.
Mm.
Och bara det att vi pratade om då var i diskussioner med regeringen i sig. Alltså bara hamna i ett sånt läge. Och sen efter det hamna ett läge på en lista där man kanske inte vill vara råra. Och sen dessutom då hitta ett sätt att ta sig ur det här. Det låter ju helt otroligt.
Ja, utan Mario och släktingar hade vi nog inte.
Nej.
Ja, tagit oss ur den situationen på egen hand.
Herregud.
Så ingen
jag är glad
mer
att ni alla är trygga.
Alla verkar
må bra,
ja.
No.
Ja, men betyder att oljebusinessen då, den verkar ju lite farlig. Håller du på med det fortfarande, eller skulle du någonsin gå in i den igen, eller beror det på? Eller
jag hjälper folk fortfarande, för jag får ofta förfrågningar om jag vill köpa ditt eller om jag har något annat att sälja. Men jag bara skickar dem vidare till varandra.
Mm.
Jag har ju vänner som har fått igenom de här kontrakten och det går bra för.
Mm.
Och det går väldigt bra för dem. Och jag tänker det att vill de ge mig någon hittelön någon dag så kommer det. Men jag orkar inte.
Vi hörde det i Investpodden, ni som lyssnar. Hittelön.
Precis.
För en hint.
Men är det så, jag tänker på entreprenörsandan här, och så är det så att man gör väldigt mycket som entreprenör, att man delar med sig en hel del av sitt nätverk. Jag har ju känt dig ett tag i lite olika sammanhang, och min upplevelse av dig är att du är ju otroligt vänlig och delar med dig och hjälper andra entreprenörer, hjälper, alltså överhuvudtaget. Men är det vanligt, är det så det brukar gå till när man är entreprenör?
Jag har faktiskt ingen aning, men jag gör så.
Daniel gör så. Ja.
Och varför gör du så? Mm.
Men jag tänker, what goes around comes around. Mm. Inte alltid, inte i oljebranschen, men...
Men jag tänker att entreprenörer jobbar ju väldigt mycket och kanske inte har tid. Men du lägger tiden på att hjälpa andra.
Nej, men jag har mer tid än många andra. Och det är ju just på grund av alla de här time management-kurserna. I kort så hur min tid läggs upp, det är att jag har en to-do-list. Jag har inga tankar i huvudet alls. Varenda tanke som dyker upp, oavsett om det är mina egna eller om det kommer andra entreprenörer som vill ha hjälp, så skriver jag ner de här tankarna. I slutet av varje kväll så går jag igenom morgondagen. I slutet av varje vecka så går jag igenom veckan. Mm. Överallt där jag har luckor så plockar jag från min to-do-list in i min kalender och se till att det blir gjort, och jag är trogen mot min kalender.
Mm.
Och på så sätt så kan jag ha riktigt många bollar i luften.
Och hur gör du sen när du har semester? Kan du bara koppla bort?
Ja.
Du kan det?
Jag planerar in semestern också.
Ja, så planerar in en glassstund med barnen också, typ klockan 9 eller hur?
Ja. Ja.
Romantiskt, ja. Får man säga. Ja.
Men man ska ha någonting att se fram emot, eller hur?
Ja, eller hur? Den där belöningen.
Ja. Onsdag klockan 2, glass med barnen. Onsdag klockan 8 på kvällen, ett glas vin med frun.
Ungefär.
Ah, okay.
Men till saken hör, jag vet att första gången jag träffade Daniel så träffades vi på ett fik och snackade lite grann. Och då visar du mig din kalender, och jag tycker att jag har väldigt mycket att göra. Och det kanske är skimär då, och speciellt när jag jämförde med Daniels kalender i alla olika färger, att det var fullpoppad.
Han visar upp den här nu, och det är hela färgskalan.
Wow, den ser likadan ut som då. Jag ser att du är lite tomrum där ena kvällen, Daniel.
Betyder ja, men det är att, då att han ska få dricka vin med frun.
Ja, men det är hemmakväll.
Ja, det är hemma kväll. Okay. Ja. Ja. Ja, men det är ju fascinerande. Och det här kommer då från en kurs från nattklubbs, duktiga nattklubbsägare i Norge från början.
Ja, 5 kurser faktiskt.
5 kurser, ja. Och det här är en annan fascinerande sak då, en parallell kanske. Men jag har ju varit med många gånger man sitter och pratar med människor om idéer. Och så sitter det 10 personer i ett rum, men det är en person i rummet som gör någonting åt det. Och jag vet ju, Daniel, du är ju en sån person. Man kan inte sitta och prata idéer med dig utan att det oftast händer någonting, om det faktiskt passar liksom ditt intresse eller det du gör. Stämmer det, eller har jag fel uppfattning där?
Jag har helt rätt uppfattning. Så du krokar mig helt enkelt ifall det är en bra idé.
Och då hoppar Daniel igång, och då finns den på Daniels lista, och sen bara exekveras den.
Jo, men ungefär så. Idag är jag delaktig i 3 bolag. 4 bolag om jag räknar med de investeringar jag gör då.
Mm.
Men sen så har jag... Jag kallar det för projekt. Små frön som slutligen kan bli ett bolag.
Mm.
Beroende på min partner och situationen. Och, och det är ganska många sådana projekt som föds. Ungefär som ett sånt möte där man hör Ted snacka.
Ibland blir jag förvånad när man pratar med människor som dig, Daniel, och så kommer de tillbaka efter och säger men det var ju din idé från början. Tänkte, det där borde man ju agerat på, det var ju jäkla smart tänkt. Men det är där som investerare man tänker ibland, att en idé är värd hyfsat mycket om det är en bra idé, men det är exekveringen som är det som avgör om någonting kommer hända eller inte.
Ja, men precis.
Ja, men det finns ju jättemycket människor med bra idéer.
Ja.
Ja, men Daniel, du är ju helt klart någon som tar tag i det också, och det är det som gör det värdefullt.
Jag tror många av lyssnarna, de har haft jättebra idéer.
Mm.
Och sen helt plötsligt har de sett sin idé åka förbi eller på en hylla eller någonstans.
Ja, jag hade ju 2 sådana. Och så var jag på en föreläsning och med en Richard Botsman heter hon från England som var och pratade i Sverige. Och då såg jag 2 av mina idéer som jag satt nu och skissade på och tänkte göra. De flög förbi och var jättehits i England. Och nu spreds hela världen.
Där ser man.
Så jaha, okej. Men det betyder ju att har jag haft en idé och någon annan haft en idé, då är det 2000 människor till som har haft samma idé.
Mm.
Men någon var betydligt mycket snabbare på att ta tag i den där idén än vad jag var.
Mm. Mm.
Och genomföra. Men här blir man ju nyfiken då. Får man gå kurs hos dig, Daniel, här i time management vid något tillfälle?
Helt klart. Jag skulle faktiskt haft en kurs för en vän igår som skulle vilja ha lite hjälp. För han... han börjar få riktigt många bra kunder och så vidare, men känner att han inte hinner med. Och sen så hinner vi med att träffas samtidigt som han vet allt jag håller på med. Och han får inte riktigt ihop det. Men det är inte så avancerat när man kommer in i rutinerna.
Man måste hitta en rutin och kanske ett förhållningssätt då till det.
Jo, man måste vara trogen mot kalendern.
Ja, trogen mot kalendern, det är nyckelordet här. Ja,
jo, men alltså det är väl det att idag med all snabb kommunikation, vi har paddor, telefoner och det plingar överallt och så vidare, så till exempel en dag för mig där jag börjar alltid med att göra det absolut tråkigaste först, det som måste göras. Och det gör jag väldigt fort, för jag uppskattar hur lång tid det tar. Sen har jag det gjort. Under tiden jag gör det, då slår jag av ljudet och lägger bort allt som kan störa mig, för någonstans så läste jag att blir du störd av en notification på telefonen, så tar det faktiskt 8 minuter för din hjärna att komma 100% tillbaka till vad du nu höll på med.
Och 8 minuter är lång tid.
Verkligen. Ja.
Men jag kan verkligen köpa in på den idén. Jag försöker också stänga av, eller jag stänger av mina notifieringar på datorn och precis allting annat. Jag stänger till och med ibland av internet så att jag inte missar eller blir nyfiken på någonting. Alltså. Men jag förstår den tanken, verkligen. Det är, ni som inte gjort det skulle jag verkligen rekommendera att testa det någon gång.
Det är därför när jag försöker få tag på Ted så mejlar jag, smsar, ringer och skriver på Facebook.
jag tror att nästa grej är att du börjar faxa till mig så. Börjar bli lite orolig. Kommer hem så här privat bud. Du sjunger en sång. Ring tillbaks till Ronja.
Ja. Fattar linan.
Ja. Kolla, Daniel lyser till. Han fått en ny idé, tror jag.
Ja, men för jag vet inte vilket medium du kollar först. Så det är bäst att finnas med överallt för säkerhets skull. Ja. Jag avskyr också folk att få telefonnummer. Det värsta jag vet, för då måste jag smsa båda två. Så ja, men så, det är bra, tror jag, att stänga av så att man slipper sådana som mig då, som hör av sig på alla ställen och inte ger sig.
Ja, det går ju att ignorera så här i tysthet, du vet. Ge en tyst ringsignal och allt sånt.
Ja. Kurs hos dig, Daniel. Jag skriver upp med när som helst.
Men då, får vi hoppa från 2011 till nutid?
Ja.
Du är ju med i spelbranschen, kan man säga. Du har ju inte kasinot här, utan du har ju ett iPad-spel.
Jo, men precis. Jag är partner och co-founder, heter det ju. Ett bolag där några barndomsvänner kontaktade mig. De hade gjort ett spel som redan då hade vunnit Gotland Game Awards. Och det här spelet, det utförs på en iPad.
Vad heter spelet?
Det heter Clapper.
Ja, för alla som vill prova hemma.
Yes, och för tillfället funkar det bara på iPads. Det är den klassiska klappleken från skolgården. Man är två personer och man klappar i takt till någonting. Så vår iPad har vi byggt en mjukvara så att den känner av genom kameran om man klappar i takt.
Ja, som sådana här dansspel som finns.
Ungefär.
Ja.
Och så kan den identifiera 6 olika klappar. Och så finns det olika nivåer, allt ifrån lätt helt upp till bananas.
Till bananas?
Visst.
Lätt till bananas,
ja. Ja. Och det har rullat på. Från början var det ju 2 riktigt coola såna här björnhandskar, eller händer, man drog på sig så här med bluetooth-sensorer. Och det jag bidrog med där från början, det är väl att jag föreslår att vi skulle skrota hårdvaran och bara ha en mjukvara. Och de här grabbarna är ju genier, så de lyckades ju bygga det där över förväntan på 2 månader.
2 månader, det är snabbt.
Yes.
Time management.
Jag tänkte säga, de har gått Daniels time management-kurs.
Det har de faktiskt inte. Utan de jobbar på riktigt flitigt själva.
Imponerande.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men ni har vunnit massa priser, eller hur?
Jo, vi var nere i Amsterdam och då var det 140 bolag som tävlade. Och där kammade vi hem publikens pris då.
Kul, gratulerar.
Tackar, tackar.
Verkligen grattis, jättehäftigt.
Ja. Och nu för några veckor sedan så var vi på det här Nordic Game Awards. Där vi vann indie-avdelningskategorin, när man säger.
Mm.
Och då var vi, jag tror det var 8 spel då, som var nominerade.
Mm.
Häftigt.
Ja, gratulerar, vad kul.
Så, men vad innebär det om man har byggt ett spel, eller du då som är medgrundare till det här spelet, vad innebär det att vinna de här tävlingarna?
Ja, men det är väl först och främst man, eftersom vi är helt okända så bygger vi upp ett rykte i branschen. Nu har vi ju blivit nominerade till världens största spelmässa. Och där är det ju, jag tror det är mellan 30 och 40 spel som har blivit nominerade från hela världen. Och där är vi ett av dem. Och det känns jättebra. Och efter den här mässan så kommer vi troligtvis bli omnämnda i de flesta medier som intresserar sig för spel. Och då tror jag det kan ta fart.
Gud vad kul.
Kul.
Och det här spelet då, det är ju så här skolgårdsklapplekar. Så hur gammal är man för det här spelet?
Vi har satt ifrån 9 år på App Store då.
Mm.
Men ja, det är väl yngre än så. 4-5 när man kan börja känna rytme.
Mm.
Så, och det är ganska individuellt från barn till barn. Så jag spelar ju själv trummor som 6-åring tror jag. Så.
Mm.
Du är så cool, Daniel. Så bara, nattklubbsvärlden, trummor, va? Ball. Och sen så investerar ju du också.
Jo, försöker.
Försöker, ja. Så vad investerar du i? Vilka typer av bolag?
Privat så går det väl inte så bra. Ligger väl 80% back på min investering jag gjort på börsen. Efter ett riktigt hett tips. Så... Mm. Kan jag väl inte rekommendera, men med mitt eget investbolag så är det främst mina egna projekt som jag investerar i.
Mm.
Men jag har valt 2 spår, som sagt. Det ena är ju att lära av dem som kan investera.
Mm.
Och själv när jag träffade Ted så hade jag precis sökt pengar ifrån affärsängelnätverket Stoaf.
Ah, som entreprenör då?
Yes. Mm. Och det drog ju lite på tiden. Så under tiden hann jag göra min lilla exit.
Mm.
Så när vi väl träffades så var inte första idén aktuell längre. Utan...
Den var såld redan. Exit är bra i den här världen. Mm. Ja,
ja, nej, men så vi vände på det och jag investerade då hos Stockholms affärsänglar Stoaf. Och där, det är väl lite en skola för mig där jag tar på mig de stora öronen och försöker delta så mycket jag kan och lära mig.
Mm.
Men den andra spåret, det är att jag kör mycket på magkänsla. Och det finns så många olika variabler vad magkänsla faktiskt är när det kommer till investeringar.
Ja. Men här kommer en fråga däremot då, när det gäller det. Som entreprenör, med tanke på att du är så aktiv, liksom, och kan du vara en passiv investerare i ett bolag? Eller känner du att du vill vara med och bidra i sådana fall? Vad går gränsen? Hur mycket vill man vara med och bidra?
Ja,
jag tänkte i ditt personliga fall liksom.
I mitt personliga fall så är det ett krav att jag ska få vara med och bidra.
Det är ett krav, ja.
Ja. Man vill ju kunna påverka och i alla fall peta alla strategier i rätt riktning som man själv mår bra över och att det känns bra. Men jag har ju en del passiva investeringar, men de har ju jag gjort i form av att Stoaf gör den due diligence jag inte gör.
Alltså du åker lite på den vågen där.
Helt klart.
För det var precis det jag tänkte för. Hur hittar du de bolagen som du investerar i om man bortser från Stoaf?
De kommer till mig. Det är, som tur är så har man ju lärt att känna massa folk genom åren. Och så fort det går bra för en själv så delar jag med mig till mina vänner. Mm. Främst över sociala medier och så. Och det är i alla fall en, två gamla vänner eller bekanta som hör av sig varje månad och frågar om råd och så vidare. Och det senast i förrgår faktiskt med någonting som ingen har gjort än i världen som är riktigt spännande inom fraktbranschen. Mm.
Och då kan det leda till en investering. Så du investerar i vänner och gamla bekanta och så?
Ja, men precis. Ja. Precis. Mm.
Först vill jag höra, har du då någon strategi för investeringar? Hur du ska dela ut dem i olika branscher eller håller du till en bransch eller hur tänker du där?
Nej, ingen strategi alls utan det ska bara kännas bra. Mm. Och det, som jag nämnde, det är massa olika variabler men man ser väl först och främst på potentialen om det är skalbart eller om det
är. Kan du förklara för lyssnare vad skalbart innebär?
Ja, skalbart. Tänk en lök. Liksom. Hur många gånger kan man tjäna på det? Vi har ett projekt här nu som vi ska sparka igång här när som helst. Och jag hjälper en tjej med att ta fram en prototyp. Vi har gjort en internationell marknadsundersökning. Mm. Vi har börjat hitta lite seed investment. Alltså de här första pengarna man behöver för att komma igång och kanske få fram en prototyp som kan massproduceras. Mm. Och nu får ni hjälpa mig vad jag pratade om där i början. Din huvudfråga var?
Alltså.
När jag pratar om hur du hittar bolag, det kan leda till investeringar i dina vänner och sen strategier, magkänslan, tar det rätt.
Just det.
Mm.
Och den här strategin, det är ju att vi har gjort någonting som redan existerar fast vi har förbättrat det helt enkelt och löser massa problem. Mm. Och problemlösare är väl faktiskt det är en strategi jag har. Det är att lösa problem åt andra.
Det är en bra strategi. Börja med problemet.
Mm. Mm. Jag har ju hört dig säga någonting som jag tycker låter jätteintressant. Vad menar du med hoppa genom pappväggen?
Ja, det är någonting som jag har gjort väldigt mycket. Jag försöker göra det dagligen. Det är att våga att man inte riktigt vet vad som kommer hända. Det kan ju vara en stenvägg bakom pappväggen.
Och ouch!
Ibland kan det ju vara någonting väldigt bra. Jag tror det är viktigt att vi alla provocerar oss själva till att faktiskt ge sig själv utmaningar dagligen.
Mm.
Och det kan ju vara små saker.
Så det är lite det här out of your comfort zone?
Ja, men precis. Precis. Och jag tror det är jätteviktigt för att själv utvecklas och utvecklas personlig, eller personlig utveckling, det är ett intresse jag har. Så allt ifrån, jag nämnde att jag spelar trummor, hjälper koordinationen. Jag har fortsatt och jonglerar några gånger varje vecka bara för att jag vet att båda hjärnhalvorna kommunicerar lite bättre om jag faktiskt kan jonglera.
Mm.
Jag har gått kurser och varit på seminarier. En sån här kurs, det kan vara allt ifrån ett camp där du är ute och ska gå på glödande kol.
Har du gjort det?
Ja.
Och hur gick det? Fick du inte brännskador under fötterna?
Nej, det gick bra. Jag lyssnade på instruktionerna man fick och jag vet inte vad man går. Jag tror det är 3 eller 4 meter och så är det 800 grader.
Oh. Jag är inte helt övertygad om att jag hade gjort det, men det är otroligt modigt.
Jo, men det gick ju bra och det var ju en gräns man bröt. Ett annat tillfälle skulle vi knäcka en pilbågepil i trä med sån här järnspets.
Okay.
Och den sätter man här i mjukdelen på halsen och så ska man ställa sig mot en vägg och spänna upp den här pilen och så ska du bara besluta för att du ska klara av att knäcka den. Vilket alla klarade. Alla 90 personer som deltog på den här.
Okej, så det är någon form av fysik att den här faktiskt knäcker sig?
Jo, precis. Ja. Precis.
Okej.
Men det är lite grann bryta sina mentala barriärer och ständigt utveckla sig på olika sätt.
Mm.
En investering i dig själv kan man säga.
Jo, men precis.
Mm.
Jag har faktiskt gått in i en fullsatt buss och ropat hej till allihopa. Bara för att testa hur det kändes. Riktigt otäckt innan, var livrädd.
Mm. När var det här?
Det här var nog kanske, nu gissar jag någon gång, 2007 kanske.
Okej, okay, ja, för att sen när jag bodde i USA så skickade en kompis till mig ett foto på att det satt nya lappar på tunnelbanan och inom SL, att man, att om det är någon främling som pratar med dig, anropa personal.
Var det efter Daniel har varit inne och testat sina gränser?
Och jag då som bodde i USA så blivit van vid att man hälsar på grannen och man står i tvättstug och man tvättar bredvid varann och det är lite mer så här kamratigt. Men att är det någon som hälsar på dig på tunnelbanan så ska du anropa hjälp.
Ja. Får inte vara trevlig.
Nej.
Försiktigt. Men du, jag måste fråga, det är ju fantastiskt att du investerar så mycket i dig själv och hela tiden försöker bli bättre. Men har du någon förebild i det här eller någon idol inom det här området? Bara tänker...
Jo, men jag har väl flera, men det är personer man har jobbat nära. De har sina små knep som man försöker att härma och efterlikna för. Och jag tror vi alla har det. Det är ju allt ifrån ens föräldrar till de man börjar jobba med sen. Och dessutom så intresserar jag mig lite för att lyssna på böcker och se till att höra andras framgångar där de avslöjar varför de har blivit framgångsrika och duktiga inom en viss nisch. Då.
Med tanke på din bakgrund, du har verkligen varit överallt känns det som, alla olika områden, och vad är ditt mål, vart kommer du hamna sen?
Jag kommer nog stanna här i Sverige nu. Jag har flyttat, alltså bytt postadress 40 gånger i livet, och nu när man har kommit hem, bor i Bromma, har dagis, kontor och hemmet inom 400 meter. Så det är väldigt, väldigt bekvämt. Och känner mig rotad. Så jag kommer stanna här i Stockholmsområdet och Sverige i alla fall.
Det är ju lite intressant. Du kom ju tillbaka till Stockholm i ett läge där framförallt nu man pratar mycket om att det är svårt att hitta bostad och sånt i Stockholm. Jag vet inte, är det någonting du kan berätta? Hur har du lyckats hitta någonting att bo i Stockholm?
Och som sagt, när vi kom hem 2011 så hade vi inte så gott ställt ekonomiskt. Så vi hyrde i andra hand på Gärdet. Fick bo där några månader innan vi blev utsparkade. Men hyresvärden var så pass snäll, och det var så här, tror jag, Riksbyggen eller något liknande som sa, men ni får bo kvar 3 månader och hitta någonting nytt. Så jag fick panik. Fick ju inte ta ett bolån eftersom jag var borta från Sverige så pass länge.
Och man måste ju vara fast anställd någonstans för att få lån.
Men det hade jag ju, men hade ju fortfarande inte betalat skatt mer än några månader i Sverige. Så det sprack ju där. Så jag satte mig och skrev ett brev till, nominerade faktiskt ett 80-tal olika privatägda hyresvärdar.
Du nominerade hyresvärden?
Ja.
Det här är en entreprenör i sitt nötskal. Berätta mer.
Nej, men jag åkte och köpte kuvert. Målade alla kuverten med grön sprayfärg. Jag tänkte så här, färgpsykologi kanske hjälper till att godkänna innehållet. I varje kuvert satte jag en bomullstråd så de fick dra upp det som ett riktigt nomineringskuvert.
Okay.
Och så kort och gott skrev jag att grattis, ni har blivit nominerade till Sveriges bästa hyresgäster. Vi tar bort luddet ur torktumlaren. Vi gör rent pris och snö. Vi får praktiskt taget vanliga människor att framstå som vilda.
Vi är med igen på vårstädningen. Som andra undviker.
Jo, men precis. Men vi skrev, skämt åsido, det här är min sambo. Vi ville ha en 2, 3, 4, 5 i första hand. Och avsluta lite med, jag tror det var en bild och så ironiskt, PS, högt upp med utsikt är ett plus. Och det var väl en 350 000 i bostadskön då. Men jag tror det tog 3 dygn så hade vi 4 förstahandskontrakt.
Ja, det är helt otroligt.
Ja. Nej, det är ju fantastiskt.
Så här arbetar en entreprenör. Man har ett problem och man löser problemet. Och man tänker sig in i den andra personens situation här. Som uppenbarligen har ett problem med en del hyresgäster som bråkar om i tvättstugan.
Jo, ja, men vi hamnar högst upp i alla fall. Och,
har ni levt upp för det då? Allting som ni sa att ni är?
Even better.
Oh, wow. Ja. Ni håller gårdens grillfester nu också.
Jo, men precis, precis.
Ja, det är helt fantastiskt.
Det var underbart.
Man blir nästan mållös. Ja. Men medan då, vi ligger en tid idag när folk säger att det är helt omöjligt att få ett förstahandskontrakt. Mm. Det är nästan omöjligt att få ett andrahandskontrakt och hitta någonstans att bo och man måste köpa. Och vad gör man då om man inte har pengar och man inte har någonstans att bo? Ja, då gör man som Daniel helt enkelt.
Men jag tycker också, för många säger ju det att ja, men det går inte om man inte har rätt kontakter. Men ni skickade ju bara ut till folk. Det var inte någon som kände er.
Nej, precis.
Men så det går.
Mm. Jag tror väl generellt att ingenting går om man inte tror att det inte går. Mm. Men tror man på det och inte ger upp så går det ju.
Man kan ju inte mer än att försöka.
Nej, men precis. Mm. Och man kan ju fortsätta stångas tills det faktiskt går.
Men jag bara ser er framför mig när ni sitter hemma på golvet med grön sprayfärg och limmar ihop med den här bomullstråden och är helt underbart.
Alltså, vad sa din sambo då? Hon samma inställning som dig. Alltså, hur är det att leva, om jag får ställa frågan, hur är det att leva med en entreprenör som dig? Måste man vara likadan? Är man olika? Liksom,
nej, man är tokig? Vi är varandras motsatser.
Ni är varandras motsatser dessutom?
Jo, precis. Ja. Hon tar dagen som den kommer. Och blickar väl kanske inte lika långt fram som jag gör.
Mm. Mm.
Och varför man blickar framåt.
Och hur långt fram blickar du då?
Oj, jag jobbar väl försiktigt med en sån här 5-årig plan.
Mm. Okej. Okay.
5 år, det är nog längre än de flesta tänker. Det är i alla fall över kvartalsekonomin. Jag tänkte på om man satsar på aktier. Så dina de här minus back då 80% kanske blir plus då 300% om 5 år.
Ja, men det tror jag faktiskt att de kommer vara.
Ja, du ser.
Enligt det här heta tipset då.
Ja. Det gäller att ge dig tillräckligt med tid.
Jo, men precis. Precis.
Ja. Ja, kul. Jag känner mig jätteinspirerad efter det här samtalet med dig, Daniel.
Tack.
Ja, jag med. Jag måste säga att har jag några fler frågor om något problem som jag måste lösa, kommer jag ringa dig, Daniel. Den här kursen, den är jag jätteintresserad av.
Ja, jag vill också gå.
Ja, vi sätter bara upp en tid.
Ja, det är bra.
Ja, du är otroligt inspirerad, Daniel.
Otroligt. Tack snälla för att du kom hit.
Men tack själva.
Ja, tack ska du ha.
All right, hej.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.